Hej! Gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela vår podd så går man till patreon.com/handenpahjärtat och stöttar vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket!
Vad är klockan?
Jo, men jag har frågat fem gånger. Är vi klara?
Sitt ner.
Sen så shut the fuck up så jag kan läsa intro.
Hej och välkomna till avsnitt 233 av Handen på hjärtat 2.0. En podd där de vita lögnerna synas, där det lilla förskönade filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av det riktigt nakna. Ni vet den där Handen på hjärtat sanningen.
En podd av mig, Daniel Beiner.
Och mig, Ducky Savage.
Och mig, Rodrigo González. Personen bakom rösten är inte bara en exceptionellt begåvad skådespelare. Han är även en gammal vän och även ett kärt barn. Det vill säga, han har många namn. Här kommer några av dem. Clooney. Musten. Mustum. Fastun. Hardon. Och slutligen Ardalan. Välkommen, Ardu.
Tack. Wow, vilken research du har gjort att du fick med alla de namnen. Ja.
Vill du kanske börja med att förklara vad i helvete alla de namnen kommer ifrån?
Alltså, jag har nästan ingen aning själv. Du vet, våran klick, vi har så idiotnamn till varandra.
För lyssnarna bara, den klicken innefattar då Fille, Dan Sajson och Fille, liksom Pablo Leiva, hela den Haiwan-gänget.
Fille, han heter Franke. Eller Fransman.
Fransman.
Fransman. Pablo, vi kallar för Frillan.
Han har inget hår.
Jag kallar för Frillmeister ibland. Ja. Sen våra polare Amin kallas The Graham.
The Graham.
Graham.
Är för att han är mycket på Instagram, eller?
Va?
Är det för att han är mycket på Instagram?
Alltså, inte alls. Jag har ingen aning. Ingen aning varför det kom, alltså.
Men samma typ av liksom smeknamnskultur, eller om man nu så kallar det så, födde ju fram Grillat och Grandy.
Exakt. Så du vet, det kom alltid goda saker ur såna idiotigrejer, eller hur? Men grejen är, mitt namn Fastun just nu. Pablos barn tror att jag heter... Pablos barn tror att jag heter Fastun. Ja. De kallar mig för Fastun.
När han skickade din telefonkontakt med så stod det Fastun.
Med två prickar,
va? Tysk du, precis.
Men är Fastun, är det Hall?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hall.
Alltså, en hall, det är en farstu.
Det är det. Och Pablo tycker att så, ju fulare namn, desto roligare. Du vet. Så han bara, det är en farstu. Och det började så här. Jag kallades för Ardi. Sen blev det så här Pardi. Sen blev det Fardi. Sen blev det Fardasht. Sen blev det Farst. Och sen blev det Farstun. Så det har en evolution liksom.
Ja, jag fattar.
Evolutionen är inte klar heller, det kan ändras.
Nej, bro,
det kommer förändras.
Men ändå, det här är dessa Vårby, Skärholmen smeknamn. I Högdalen har vi Snurrish, Dunis, Hajen, Prillan, Berka.
Jag vet inte hur jag kom in i det. Jag är från Norrland, grabbar. Jag blev ganska nära.
De adopterade
dig. De adopterade mig hårt, alltså.
Men för de som inte vet, berätta lite om dig själv.
Och vad ska jag säga? Jag är en skådespelare. Jag heter Ardalan Ismaili.
Och du har en...
Men du ljög för mig. Du heter inte Ismaili.
Esmaili.
Okay. Och du har en, var det morbror eller farbror?
Ja, min farbror i USA, han heter Mohammad Reza Esmaili, men han har bytt sitt namn till Mike Smiley.
Ja, om det är iskallt ju.
Ja.
Som James
Smiley, Mike Smiley.
Mike Smiley.
Nej, jag är uppvuxen i Skellefteå. Mina föräldrar, de kom från Iran 88. Jag var 2 år. Vi hamnade i Jörn utanför Skellefteå. En kall novemberkväll liksom. Men sen jag växte upp där, gick där hela lågstadiet, mellanstadiet, gymnasiet.
Men inte högstadiet, skiter det eller?
Ja, högstadiet. Jag flyttade faktiskt. Vet du, jag gjorde en avstickare i högstadiet till en by som heter Malå.
Malå.
Var där, gjorde kaos, åkte tillbaka till Skellefteå, gick klart gymnasiet. Sen flyttade jag till Skåne och pluggade teater, en folkhögskola. På en skola som heter Fridhems folkhögskola.
Var det där du lärde känna Pablo?
Exakt.
Får jag klämma in en liten avstickande fråga här?
Ja, lätt.
Jag har fått en liten inside-anekdot av Pablo. Då står det, när han sökte till en utbildning kunde han ingenting om teater. Alla körde typ Strindberg-monologer. Ardy körde en Scarface-monolog. Och en rolig grej, typ 10 år efter det så jobbar han med Brian De Palma, alltså han som regisserar Scarface.
Ja. Yeah.
Mm. Hur fucking mäktigt, jag får gåshud när jag läser det.
Det var sjukt alltså, fan. Det var så jävla skumt. Alltså grejen, jag växte upp med Scarface, alltså du vet. Jag menar, vem gjorde inte det i vår generation? Jag älskade den filmen och min brorsa visade den till mig när jag var typ 8 bast. Så jag satt och såg den där.
Du var liksom redo
att ta in den infon. Jag kollade på den och du vet, det var som... Samma så här aha-upplevelse jag hade av Al Pacino. Det var samma som man hade för Tupac eller Michael Jackson som barn. Det var något med de karismatiska människorna. Så han var cool, du vet. Och han såg ut som en svartskalle. Alltså du vet, han hade mörkt hår, du vet, så här. Så det var någon som jag direkt så här, drog mig till. Och jag vet inte, och Scarface, den bara fastnade och hela hans sätt att spela. Och där tror jag det väcktes någon slags så här, skådespelarintresse hos mig redan som barn. Och jag gick och imiterade, du vet en 8-9-åring som går runt och imiterar, du vet, Scarface, du vet.
Det är inte I Skellefteå.
Inte hälsosamt. Men sen, det var också det som kanske på något sätt hjälpte mig att hitta också, du vet, kanalisera min väg liksom. Och hitta den vägen in. Och då mötte jag Pablo. Du vet, den tiden, det var liksom... Det var high one tid, han hade så här skitstora kläder, hans t-shirt var under knävecken liksom. Skitstora byxor. Och så var det med en annan snubbe som var en kopia av honom, som var från Skåne. De två, de var skitcoola, de satt där stenhårda, du vet. Och jag gick runt och var så här ybersocial. Och jag minns att jag pratade med Pablo, han tyckte att jag var skitstörig, du vet. Han bara, vem är den här tönten, tänkte han. Och grejen är, och jag har frågat han idag, han kände så. Ja,
men var han liksom en häftig hiphop-snubbe där och sen så gick han upp och körde strindberg.
Jag vet inte vad jag gjorde bakom de där stängda dörrarna, men jag hade alltså betalat allt jag äger idag för att få se vad fan han gjorde för auditions där inne.
I de där kläderna.
Men Pablo, han är en fett tung skådis.
Han är grym.
Alltså jag kommer ihåg när första gången jag hörde att han skulle bli skådis. Det är länge sedan. Mm. Och han började på sätt teaterskola, du vet. Då tänkte jag att det var typ så här vår teater. Mm. Hänger du med? Jag kunde inte relatera till det. Visst, vi är uppvuxna med Joel Kinnaman och Skarsgård, grabbarna och sådär. Mm. Men det är ändå bara så här... De var stjärnor. Alltså de hade stora roller från början. Mm. Jag var inte med när de började plugga eller liksom gjorde det här första steget i skådis. Mm. Jag kommer ihåg att jag tänkte, jag bara, shit, ska jag börja på vårt teater? Eller liksom, så jag kunde inte alls relatera till att det var så Dramaten eller liksom riktiga filmgrejer.
Nej, jag fattar. Nej, men det är så roligt med Pablo för att han är så mångsidig. Han är ganska, du vet, low-key person. Men sen... Han hanterar text som ingen annan. Liksom. Mm. Men där då vi träffades, sen var det som att... Du vet, det var ändå, du vet, jag drogs till honom på något sätt. För att de som var där... Jag kunde inte... Även om jag är från Norrland, så du vet, man hittar i sitt folk var man än är i Sverige. Liksom. Jag kunde inte relatera till de som var där. Jag hade inte träffat så här kulturmänniskor på det sättet. Så här teaterbarn och så här. Så jag drog mig ändå mycket mot honom, liksom. Och han ville på något sätt, du vet, Pablo, han har integritet och vill ha sin space. Vet du. Jag blev så välkomnad.
Han har ett rykte att tänka på.
Exakt.
Men det här med teaterskola, jag tänkte liksom, behöver man verkligen teaterskola för att lyckas? Eller för att få jobb eller för att, förstår du vad jag menar, hur, på vilket sätt är teaterskolan är så här, shit vad bra att jag gick den, för det finns ju många nu bara så Arnold Schwarzenegger, nej men liksom det finns ju många människor som har gått som har gått liksom det bara råkat bli, förstår du, för att de har någon annan talang eller är stora och sen bara blivit bra eller är ser ut på ett visst sätt eller liksom
absolut
är förstår du vad jag menar,
ja, ja, alltså så här, jag tänker det finns så många olika sätt att komma in i den här branschen. Alltså vill man bara lyckas och nå, du vet, när framgången och lyckas och bara, du vet, alltså du vet, du kan ha tur, hamna i det, bli, du vet, så här, få någon roll och du bara har en naturlig, otrolig talang. Mm. Du vet, Sverige, det är ganska litet. Det finns andra, alltså USA, Hollywood, det är en helt annan kultur. Där vill de göra folk till stjärnor, du vet, de vill ta upp en och folk, många rider på sitt utseende. Och under tiden, det är många av de skådespelarna som behöver ta skådespelarlektioner under tiden. De får en break liksom, men sen går de tillbaka ändå till skolan och försöker läsa hantverket för deras agenter och då, du vet, uppmanar det. Och vissa har det bara. Men Sverige, det är ganska litet och jag menar... Jag menar, om ni ser på svensk produktion och sånt där, hur många svartskallar ser ni egentligen? Och för mig som invandrare, det var väldigt viktigt för mig att få det där papperet. Liksom, jag hanterar det. Jag har gått den här utbildningen. Jag kan stå på, jag har stått på Dramatens stora scen liksom, och jag kan hantera det språket, jag kan hantera den publiken. Det kan ingen ta ifrån dig, det där. Men som svartskall, om du bara kommer upp, du är lätt utbytbar, vet du.
Ja, precis.
Och jag uppmanar alla unga som vill bli skådespelare idag att fokusera på hantverket. Fokusera på att bli bra skådespelare. Sen du kan göra vad fan du vill. Sen du kommer hitta din väg. Men jag tror det är viktigt att kunna det där hantverket. Sen om man bara är filmskådespelare, det är flygtimmar, filmskådespeleri.
Ja, men exakt.
Det är flygtimmar. Ju mer du får göra det, desto mer börjar du förstå sammanhanget och börjar se vad som inte funkar, börjar förstå vad som funkar. Och då, så kan man också hitta sin väg. Men jag tror på, alltså, ha respekt för the craft, alltså.
Nu kommer jag säga de här, så här jätteenkla, dumma frågorna, för att jag undrar verkligen, men så här, hur lång är utbildningen?
Alltså teaterhögskolan är tre år.
Och liksom, om någon säger till mig jag går liksom mekaniker, ja, men då kan jag koppla och byta däck, mecka med motor, växellåda, olja. Jag ser framför mig vad man gör, för att man kan lite bilar. Skådespeleri, jag är så här, läser ni böcker? Alltså, meckar ni? Vad gör ni? Vad gör man i tre år?
Hur meckar man
skådespeleri? Nej, men så här, vad gör man i tre år i skådespeleri? Står man bara på en scen och pratar med resten av klassen? Eller vad gör man?
Förklara mig en fråga som är relaterad till
det. Hur ska man förklara liksom...
Är det liksom, om man ska ansöka till en sån högskola, behöver man då ha gått liksom estetgymnasiet, eller måste man plocka, förstår du vad jag menar, måste man ha någon förkunskap eller?
Jag vill ska klämma in en fråga och ställa en helt ny fråga.
Nej, men det är samma, det är till utbildningen.
Okej, men jag kan svara på båda, jag kommer att knyta ihop det här snyggt för er. Så här. Nej, men grejen är, jag har suttit i juryn och har sett folk komma och söka. Och jag vet inte, jag i alla fall, jag blev direkt nyfikna på de som hade något att berätta och inte de som var duktiga. Förstår du? Det var några som, man märkte, du vet, så här, de är typ oslipade diamanter.
Alltså, förlåt, gör du in till för att ta emot i skolan? Eller?
Ja, exakt. Okay. Exakt. Efter jag gått ut så har jag suttit där. Och så har jag sett folk komma in och de som jag blev nyfikna på, det var de som hade, du vet, de visste fan knappt vad de gjorde på scenen. Men de hade närvaro, du vet. De hade någonting de ville berätta. Det kom från en ärlig plats. Och för att svara på den frågan, jag vet inte om man behöver gå någon förberedande. För att man lär sig ju, alltså du vet. Man lär sig ju, du vet.
Och du behöver inte ha liksom femma i matte.
Nej, skolan kräver inte.
Exakt. Nej, du behöver inte. Jag vill påstå att du inte behöver det. Sen finns det vissa som var, typ i juryn, som bara, ja, men... Personen vet inte hur man hanterar en text. Jag var med en person som kan ta regi. För att jag jobbade med vissa. Bara pausade dem och bara, kan du komma och sätta dig här och typ leverera på det här sättet? Och kan du bara ta och berätta det för oss istället? För att tänka på att du är i en stor teater, på en teaterscen. Och det var många som hajade den grejen. Och vissa var skitduktiga, men de hajade inte den grejen. De hade fortfarande en bild av att en skådespelare är.
De framför en liksom.
Exakt, och det var mycket så här. Jag kunde uppleva att det fanns ett... på ett skal, en yta, inte kött liksom. Så jag vet inte, det finns egentligen inget rätt svar på det. Det finns inte. Men på skolan, vad man gör, det är ju, alltså, vad gör man inte? Alltså, du vet, om ni skulle komma in och hälsa på våran skola en dag, ni skulle tänka så här, shit, de här är sjuka, alltså. De mår inte bra. Man står och rullar runt på golvet och man jobbar med rösten. Så, håller på dag ut, dag in. Bland annat, man sjunger, läser massa text, har olika block. Liksom, det är olika block, det är scenframställning. Men allt handlar egentligen om att försöka komma till en plats att vara bekväm i sin egen kropp. Ni vet känslan när man står och ska tala inför folk, så blir man helt självmedveten.
Mm.
Kanske, du vet, benet börjar darra och man börjar fundera mer på hur man står än att faktiskt vara i stunden. Mm. Det är allt det där på något sätt. Att man utsätter, tror jag, min teori, att man utsätter studenterna för massa olika utmaningar. Och varje utmaning du tar igenom, desto starkare blir du ju. Och det skulle jag säga är vad man gör. Och sen... men jag började ganska tidigt börja tänka så här, att jag switchade utbildningen för mig själv. Jag gjorde den till min egen på så sätt av att jag började fundera på så här, vilka skådespelare gillar jag? Vilka tilltalar mig? Mm. Och vad behöver jag arbeta på? Så jag utnyttjade tiden mer än att tänka så här, nu ser läraren att jag ska göra så här och jag ska göra rätt. Så tänkte jag, vad vill jag göra? Hur kan jag utnyttja den här tiden? Alla de här timmarna på det här golvet av att hitta min grej. Liksom.
Men vad är ett exempel på när du kom dit i skolan och sa, ja, idag ska vi jobba på?
Ja, men idag är det så här, men du vet, det är olika klasser. Idag är det så här, tal.
Mm.
Alltså, du vet, att kunna vara tydlig i sitt talande. Artikulation.
Artikulera, alltså.
Till exempel. Och så där kan man tycka, du vet, man kanske har en fördom, varför ska man kunna det? Men det är skitbra att kunna det för att kunna ta bort det också.
Mm.
För jag ser också så här oslipade skådisar som inte har gått någon utbildning som trillar över ord. Du vet, man kan tro att Marlon Brando mumlade, men han visste exakt vilka ord han skulle trycka på. Mm. Han var fullt medveten. Han var fullt tränad. Att veta så här, vilka ord som ska komma fram, vad ska tryckas på, vad ska... Sen kan man tro att han mumlar, men man hör allt han säger.
Mm.
Du vet, jag tror alltid om att lära sig reglerna innan du bryter dem.
Mm.
Du vet.
Hur går en audition till?
Det är så här att man ansöker till skolan och så får...
Hur får du ens reda på att det finns en film? Så här, ja, men nu, den här vill jag söka till. Finns det typ som en arbetsförmedlingen för skådespelare?
Grejen är, jag hade alltså så här, du vet, min väg var helt random in i hela den här grejen. Alltså så här, för att försöka ta det kort, det är så här, jag och Pablo, vi kom in i den här utbildningen. Jag vet inte hur Pablo kom in på teater först. Det var nog genom hans bror, Alejandro, som är författare.
Men han skrev en pjäs.
Nej, det var senare. Det var då Pablo gick scenskolan, sista året där. För att Malin Axelsson, som är tillsammans med Pablos brorsa, höll på med teater. Hon var pjäsförfattare. Och jag tror de hade typ uppmanat Pablo att söka en skola. Och han hade sökt in på någon skola i Övik och efter den till Fridhem där jag gick. Och där, men jag hade fått det via... Det var en kille jag lärde känna som ville få mig att börja söka den här skolan. För han tyckte jag hade skådespelartalang. För jag hade gjort en så här kortfilmsgrej uppe i Skellefteå med Film i Västerbotten. Praktikskolan typ. Och han tvingade mig att söka. Och jag bara så här, nej, jag ska inte söka den här skolan. Vad är det här? Du vet, jag vet inte, teaterskola. Jag vill bli Al Pacino. Du vet. Han bara, men du vet, Al Pacino går teater. Du vet så här, är det sant? Shit. Let's do it. Men så jag följde med i alla fall, sökte. Och jag kom in i den där utbildningen. Och sen där att jag träffade ju Pablo som sagt på den utbildningen. Och där fick vi reda på, för att varje år så var det så här sökningar till de här teaterhögskolorna. Det finns 4 stycken, det finns Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå. Och vi var så här, vi satt i vårat kök, för att jag och Pablo hade hamnat i samma lägenhet av slump också.
Han bara, nej, fuck
den här snubben.
Och en slump. Kan ni höra?
Alltså, de bara, de är 2 svärskallar, de kan vi bunta ihop där. Nej, men du vet, så då träffades vi i där och vi bara, ej, ska vi söka den här fucking scenskolan alla pratar om, du vet. Vi satt och kedjerökte i vårt kök så här, den här fucking scenskolan. Och sen till slut så sökte vi. Och vi sökte först till Göteborg. För att vi gick till receptionen på vår skola. Vi sökte den här scenskolan. Mm. De bara, vilken? Vi bara, De bara, Stockholm och Malmö, det är för sent. Det finns Göteborg och Luleå. Vi bara, fuck Luleå. Vi vill dra Göteborg. Så vi åkte dit. Vi hade ingen aning om vad vi gjorde. Jag vet inte hur det var för Pablo, men jag sökte och gick vidare till nästa prov. Och så skulle man förbereda en egen monolog. Jag hade ingen, alltså. Jag visste inte. Jag bara, shit, okej. Typ, är vi inte inne nu? Så skulle man till nästa år. Och jag minns inte riktigt vad jag gjorde, men jag minns bara att jag gick in och skulle börja improvisera en monolog. Jag ljög om en pjäs. Jag bara, den här pjäsen, det finns ingen, du vet. Och de bara tittade så här konstigt på mig. Och jag började bara improvisera. Och jag blackout. Jag minns inte vad jag gjorde. Jag skämde ut mig. Stack ut. Sen året därefter så var vi mer förberedda och så sökte vi Stockholm. Och då
kom ni kom inte in där i Göteborg?
Nej. Men vi kom in i Stockholm tillsammans i samma klass. Mm. Och det var ju skitfett, du vet. Mm. Att vi kom tillsammans och vi fick fortsätta den här resan. För att det ändrade snabbt Pablos blick om mig, för att när han kom till skolan, du vet, först var den där störiga typen. Sen när han
som
kom,
han var tvungen att bo
han, med. Sen han började skolan så kom han dit en vecka innan och var helt ensam i den här lägenheten. Så när jag reste ner och såg att på dörren står det
Leiva Wenger,
Esmaili och typ Lundström. Mm. Någon kille som gick musiklinjen. Så där öppnade dörren så kom han med värsta kramen. Hej bror, välkommen. Han var ju helt ensam i Svanöv, en liten Rasseby nere i Skåne liksom. Han bara, hej. Han hade sån så här craving efter att möta folk, du vet. Så han bara, kram, bror, jag köper bärs. Det är värsta festen. Kom, jag tar dina väskor. Jag tog mina väskor bara. Du vet. Så. Men vart var vi? Vart ska jag komma med allt det här? Det var...
Hur en audition går till? Alltså på en film, exakt. En serie eller whatever.
Nej, men teaterhögskolan är så här, då är det så här att först skickar de ut monologer och man ska välja någon som man ska göra liksom. Och så kommer man in och så väljer man och så sitter en jury där och så kör man. Så antingen går man vidare eller inte, så går man till nästa steg. Och det brukar se olika ut varje år. Men sen brukar det också vara att man ska ta med sin egen monolog, en text som man vill framföra. Sen tredjedelsprovet, då är det mycket så här dialogarbeten. Man ska göra massa olika saker. Och fjärde, det är mycket kropp, hur man kan jobba i grupp och ensemble. Du vet, alla de som har gått vidare jobbar tillsammans i olika grejer.
Som Idol.
Typ. Ja, exakt. Och då gör man så här, då har man riktiga lektioner som lärarna har. Så sitter juryn och tittar på lektionerna liksom, och ser så här. Och där ser man ganska snabbt vilka som är samarbetsvilliga, vilka som är stora egon, vilka som trampar på andra för att synas och sånt där. Så det gäller att bara försöka vara ice cold och bara göra sin grej, du vet. Och inte försöka överprestera. Bara vara. Det är tipset jag kan ge till folk som vill söka scenskolan.
Kan man som skådis spela vilken roll som helst?
Det beror på om det är teater eller film. Alltså. På teatern, yes. På film, nej.
Vad är skillnaden?
Teater tror jag handlar mycket mer om överenskommelse. Alltså, ja, men du kan sätta ut den här koppen på scenen och säga det här är New York.
Mm.
Då tror folk på det.
Mm.
Men i film, alltså vet du, alla kan, men frågan är vart man sätter ribban.
Mm.
Jag läste någonting med Meryl Streep förut som frågar så här, när kommer vi få se dig spela Lady Macbeth? Och Meryl Streep säger, jag är inte där än, du vet.
Mm.
De säger, oh shit, Meryl Streep säger hon inte där än, hon kan göra allt ju. Men hon menar om att det måste komma från en plats som är sann. Hon måste bygga på sig erfarenheter. För när hon ska göra Lady Macbeth så är inte Meryl Streep tolka Lady Macbeth. Hon ska bli Lady Macbeth.
Mm. Är det definitionen av en sån här metod, skådespelare eller?
Ja. Alltså det beror på, du vet. Alltså, jag vill tro att alla kan spela allt. Men jag har börjat inse själv att man har själv begränsningar i sig. Och kanske om du jobbar i USA, jätterespekterat skådespelare, så du får 2 år på dig och liksom förbereda dig och du får värsta teamet som hjälper dig att komma till den platsen. Mm. Men i Sverige det är inte så. Det är så här, du har en månad på dig, du vet, och du ska in och göra det. Och jag tror inte det funkar så. Jag tror att skådespelare behöver bli mer respekterade i sitt yrke även i Sverige, och bara folk måste förstå vad gör en skådespelare. Det är inte bara gå in och man latchar och dansar och gör en clown, du vet, och bara hej, dansa för mig, så ska man dansa för dem. Det krävs ett arbete, så som det krävs för en regissör att sitta och arbeta och jobba fram någonting, en idé, en fotograf som ska hitta det estetiska, blicken, alltså visionen, bilden. Skådespelare behöver också den processen att få research, att få jobba sig fram. Och jag upplever ofta att vi inte får den tiden i Sverige liksom. Och det tycker jag märks också på svensk skådespeleri. Jag tycker inte ofta den är så här sparan som man kan se på en amerikansk film liksom, som man bara skett. Och jag skulle påstå att det oftast inte är skådespelarnas fel. För jag har sett samma skådespelare på scenen. Jag har värsta Hamlet, du vet. Mm. Boom, man bara, oh shit. Du vet, för att där har de fått jobba dag ut, dag in i 8 veckor. Tills en premiär. Så, jag vet inte om det var svar på frågan.
Jo, men ish, jag tänker på Gustav Skarsgård här. Då, jag kommer ihåg, jag tror att den heter Patrik 1,5 år, heter den så? Eller Patrik 11,5?
Ja, just det. 1,5 typ. Ja, 1,5.
Där han spelar homosexuell och gör det så jävla bra.
Mm.
Han gör det verkligen bra. Liksom. Mm. Då var jag så här, shit, fan, liksom hur... Är det som är att man liksom kan inta vilken jävla karaktär som helst? För sen är han ju också helt magisk i Vikings och spelar liksom någon knäpp.
Otrolig.
Ja, otrolig. Alltså, så han är ju verkligen mångsidig.
Ja.
Men sen så finns det andra skådespelare som passar i mer eller mindre bara en sorts roll. Mm. Som också oftast bara har en sorts roll. Liksom.
Precis.
Är det då att man begränsar sig själv typ som en musiker? Att säga, nej, men jag har, det här är min genre, liksom, det här är vad jag gör.
Mm. Alltså jag känner inte Gustav, så det känner jag nu bättre. Men jag tror att när jag såg han göra Vikings, så tänkte jag att han har ett självförtroende när det kommer till skådespeleri. För det handlar också om mod att våga kasta sig ut. Och jag menar, han har ju fått göra så mycket olika saker. Han har ju de där flygtimmarna.
Mm.
Han har ju fått testa sig fram och utmana sig gång på gång. Och jag vet inte hur, men jag vill tro att han liksom... Kanske Patrik 1,5, alltså det finns erfarenheter i kroppen. Han har sett folk, du vet, och man observerar som skådespelare, man är väldigt observant liksom.
Mm.
Man tittar på saker, man ser hur folk rör sig, hur för sig, hur de tänker. Jag är så i alla fall. Men jag var jätteimponerad av honom i Vikings.
Mm.
Det var så här, wow, fan vad fett, du vet. En dude från Sverige som bara går ut och spelar så där stort, du vet.
Mm.
Men han är ju också en fantastisk teaterskådespelare.
Jag har aldrig sett honom på teater.
Du vet. Och där, i det sammanhanget så fick hans teatrala sida, tyckte jag, komma fram. För det finns också en idé i svensk film av att så här, ta ner det, spela inte stort.
Mm.
Och jag tror inte på den idén. Spela litet eller stort, det spelar ingen roll. Spela bara trovärdigt.
Mm.
I det stora eller i det lilla. Vadå, Al Pacino, spelar han litet?
Mm.
Nej, han är all over the place, fan. Oh, yeah, du vet hela tiden. Du vet.
Är han din största inspiration?
Nej, han är en inspiration. Mm.
Vilken är din största, eller vilken har påverkat dig mest liksom?
Fuck, vad svårt alltså. Alltså alla de där har påverkat mig. Al Pacino, det är de klassiska, Al Pacino, De Niro, du vet.
Mm.
De har påverkat mig. Danny Day-Lewis, Sean Penn, Meryl Streep, Kate Blanchett.
Mm.
Du vet.
Stora namn.
Så, ja, stora namn med stora skådisar. Alltså. Fantastiska. Och de förtjänar bara faktiskt stora namn, du vet.
Du nämnde Sean Penn där. Jag tänkte på Mystic River direkt.
Den är grym.
Den är så jävla bra.
Alltså. Otrolig.
Han spelar så jävla trovärdig. Liksom. Alltså, ja. Alla hans känslor när han gråter, när han skriker, när han, du vet, hans dotter. Alltså,
och om ni tittar på när han gråter i en scen i Mystic River. Han gråter inte. Det kommer inte en enda tår.
Mm-hmm.
Men jag tror på honom. Förstår du?
Mm.
För att det handlar inte om att det är han som känner det. Han förmedlar att det är vi som sitter och känner det, du vet.
Mm.
Du vet, men han vet hur det fungerar, hur kroppen reagerar, hur muskulaturen i ansiktet förändras. Mm. Vad som händer med hans röst, han vet allt det där. Och du vet, kanske den tagningen, kanske, du vet, i första tagningen kanske det kom tårar. Han kanske var slut i 5:e, 6:e tagningen.
Mm.
Han kanske inte vill ta så här tear stick liksom. Men han förmedlar det, så du vet, han säger så här, han, just den scenen, han bara, I can't even hug her, du vet, han kan inte ens krama sin egen dotter längre.
Mm.
Och så säger han så här, jag kan inte ens gråta för henne. Och så säger hans vän då, Tim Robbins, säger, you're crying now, du vet.
Mm.
Men jag sitter och tänker så här, han gråter inte, alltså jag ser ingen tår, men han gråter, du vet.
Mm.
Och det är det som är också en del av överenskommelsen. Vi tror på det liksom. För att han gör det så bra. Han gråter fake så jävla bra.
Om ni inte har sett den, så Mystic River, alltså, pff, den är riktigt. Alltså, om jag skulle kolla på den idag, nu när jag har en dotter, alltså, jag skulle...
Jag ska åka hem nu och kolla på den.
Ja, den är fet. Fet.
Vilken då?
Jag ska hem och kolla på den nu efter podden.
Har du sett den här?
Nej, jag tror inte.
Alltså, du kommer ju... Alltså, det är riktigt, riktigt bra.
Det är Clint Eastwood som har regisserat den.
Ja, det är också så här lite...
Cool.
Ja.
Jag tycker det är fett när man liksom ser skådespelare som man har växt upp med ens filmer som sen går över till liksom regirollen.
Mm.
Hur bra funkar det? Alltså hur, typ, alltså nu alla är lite olika, men det är som en fotbollsspelare som blir fotbollstränare en vacker dag. Det är inte alla som lyckas med det liksom.
Nej.
Det är oftast är du spelare eller är du tränare. Tränarna har oftast aldrig spelat själva i ett lag. De har bara blivit tränare för att de är bra på liksom, ah,
ja. Ja, men alltså, det är olika där också. Men jag tror det är många skådespelare som har regiblick när de, och det kan man se på vissa skådespelare. De är så medvetna om saker och ting runt om dem. Så många har ju gjort det bra. Alltså Sean Penn har ju själv regisserat. Har ni sett hans filmer?
Vilka då?
Into the Wild.
Ja, den känner jag igen.
Fantastisk film.
Är det den med
Emily Hirsch?
Eller? Nej,
alltså det handlar om nationen som, det är en verklighetsbaserad film om nationen som går ut i som kommer från liksom en övre medelklassfamilj, klipper allt, sina kreditkort och är less på den här materiella världen och gittar in i skogen.
Mm.
Och bara lever i skogen där.
Låter ju som du, Danne.
Danne är inte the
wild. Men vad skulle jag säga? Jag antar typ så här lite grann, det är min fördom, men regissör ska spela, men det är typ samma sak. Men det är nog inte det. Det är som att vara bartender slash kock. Det är restaurangverksamhet, men jag skulle aldrig kunna stå i en bar och han skulle aldrig kunna stå och laga mat, kanske.
Mm.
Det är lite... Lite så, eller?
Ja, alltså det är två olika yrken, alltså.
Ja, det är så, alltså, eller?
Det är två olika, ja, men det är ju det. Alltså regissören på något sätt, det är regissörens vision som skådespelaren försöker uppfylla och försöker tolka tillsammans med regissör egentligen. Mm. Det är manuset vi försöker på något sätt hitta fram till. Men en regissör är en director, alltså directing, du vet. Mm. Alltså försöker på något sätt vägleda skådespelarna att hitta hem på något sätt.
Mm. Mm. Har du haft några liksom kämpiga situationer när du har blivit liksom regisserad, eller har du jobbat med någon som har varit svår, eller har du uppfattat som svår vid något tillfälle?
Ja, det har jag. Alltså, det finns vissa regissörer som inte förstår skådespelare, och för mig det är helt sjukt att det är så. Alltså, de tycker att skådespelare är jobbiga nästan. Mm. Ja, du vet, skådespelare vill ha tid att tänka och vill ha tid och kan bara göra det liksom.
Mm.
Du vet, och då man hamnar i sådana situationer där, för att ibland som skådespelare det kan vara väldigt svårt, alltså skådespelare är väldigt emotionellt lagda liksom. Mm. Emotionellt intelligenta skulle jag säga, för att man känner direkt om någonting inte funkar, och ibland är det inte lätt och på plats att formulera vad det är som händer.
Mm.
Och med feta regissörer, de är med i den processen och försöker så här lista ut hur de kan hjälpa till.
Mm.
Och vi pratar om Brian De Palma. Han är en sån typ av regissör som tror på sina skådespelare.
Mm.
Älskar skådespeleri. Det finns så här historier liksom... Du vet, Al Pacino hade problem med en monolog i Scarface. Den här, jag vet inte om ni minns, när han är skjuten, han har så här armbinden, sen är han i sin gamla boss kontor, Franks. Och de höll på med den där scenen, och han pratade ganska mycket och han fick aldrig till den. Han fick inte till den, det var något som var konstigt. Han kände, det var svårt att känna för honom vad det var, och de försökte och du vet, De Palma hade tålamodet med honom liksom. Såklart man har tålamod med Al Pacino, du vet. Om man säger att det är fel. men den tanken liksom. Och till slut var det att han kom på vad det var, Al Pacino. Det kändes klaustrofobiskt.
Mm.
Han behövde mer utrymme. För att, och det kan vara en sån grej. Om du vill spela status, om du vill spela att du tar plats, då måste du också ha plats. Om du känner dig inträngd, då kanske du inte kan komma dit.
Mm.
Och istället för att en kef-regissör i mina ögon skulle sagt, men skit i det, kör bara. Typ.
Mm.
Alltså du vet, tänk att det. Vad De Palma gör är att han ser till att scenografi skjuter ut väggarna 2 meter åt varje sida. Han sätter det, bam. Enkelt.
Skönt ändå,
ja,
att komma.
Och det märkte jag när jag jobbade med De Palma. Jag hade en skitliten roll, du vet. Så här. Mm. Men han var direkt...
Vilken film?
Det är en riktig B-film alltså, du vet. Som heter, den heter Domino. Jag har inte sett den själv.
Varför inte sett den själv?
Han tycker den är så B så att den inte
varför inte sett den själv?
Nej, jag pallar inte. Jag tror att det är bättre att jag har kvar bara bilden och erfarenheten av att jag jobbade med Palma än att se vad fan vilken skit vi gjorde. Men det var så kul för att det var så kaos i inspelning tydligen. Jag var ju bara med 3 dagar, men det var en dansk producent, han hasslade folk fick inte betalt och
fick du betalt?
Efter lång tid, jag ringde han och på mobilsvar hotade han allting ut, och till slut fick jag mina pengar, men alltså De Palma, efter inspelning så lämnade han bara projektet. Han bara drog, han bara fucked up, jag bryr mig inte vad som hände. Sen har de klippt det helt fucked up och typ kortat den en timme vad det skulle vara och, för att pengar tog slut och han hade lovat massa grejer och pengarna fanns inte där. Och sen jag såg den här producenten i Cannes. Jag såg han fly. Jag såg han bara såg mig. Jag såg han. Då fett gud. Jag bara hej bro.
Ja. Hörrni, kära lyssnare, här kommer en liten recap från veckans eftersnack.
Evin har fått ha den erfarenheten med mig, för jag har haft många sexscener. Men jag har inte haft den erfarenheten med henne. Men
är det för att du säger åt henne att steka alla manus som kommer hennes väg med sexscener? Du bara nej. Är det så att man vill höra mer av eftersnacket, så får man skaffa Patreon helt enkelt. Patreon.com/handenpohjärtat.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Skulle du, finns det någon roll som du skulle tacka nej till? Alltså något som du känner så här, men det klarar jag inte av. Eller det där vill jag inte, eller?
Nej, alltså just nu jag har kommit till en plats där jag kommer inte att med tanke på det klimatet vi är i nu och hur representationen ser ut i svensk tv och film liksom, så kommer jag att tacka nej till roller som är skrivna av vita där de tror hur en blatte är. Och typ så här, smala terroristroller, skurken som inte får någon utrymme, som är platt liksom. För att det blir väldigt svårt att göra det i totalt vita sammanhang alltså. Det blir skitsvårt att göra det och göra det bra och bära det ansvaret, den pressen. Det är inte värt att gå igenom det och kämpa och du vet, stånga sitt huvud liksom, och försöka vilja göra den här rollen större eller ge den mångsidighet, och man inte kan det liksom.
För de som inte förstår, kan du förklara liksom bakgrunden till det?
Nej, men alltså grejen är, jag tycker att, alltså jag kan ställa frågan till er grabbar. Hur många icke-vita har ni sett i huvudroller i svenska filmer eller i svensk tv?
Det är inte många.
Kommer ni på någon? Okej, jag kommer på en del. Ja. Men förutom att det är bara våld och terrorism.
Jag är dålig på svenska filmer, speciellt nya svenska filmer. Man kan prata om gamla svenska filmer kanske man har kollat på.
Vill du prata om 30 november?
Ja, men 30 november typ, det var det jag kom på. Det är ju bara mammar i den liksom. Och så här Nattbuss 807, då är det det ena och det andra. Det är två sidor av
90-tals filmhandel, det är så här, fem stycken.
Det är så här, det är 9 mm, men det är så här, sökarna, visst, det fanns ju Ray Way med, men han var ju kanske adopterat svensk.
Men det är alla de här grejer, det var gangstergrejer.
Alla filmer han har pratat om är så här liksom action, våldsfilmer liksom.
Exakt, och jag menar, och jag ser ett stort glapp där, och jag tycker att det är fett synd bara, du vet. För att, tittar ni på svenska filmer?
Knappt. Ja, jag tittar knappt på det.
Du tittar knappt.
Svenska serier framförallt.
Ja. Men där ser vi, där är skillnad på er. Du är en vit shuno.
Mm.
Du är inte det.
Mm.
Förstår du?
Mm. För det är ingen som tilltalar inte, kanske. För det är ingen som tilltalar han.
Exakt.
Nej. Det finns ingen
du kanske,
latino
du kanske
som
kan känna dig speglad i mycket av det, men du kan inte göra det.
Nej.
Nej.
Nej, och därför jag nämnde också att de är en vit shuno.
Du missade Jalla Jalla.
Ja, men okej, Jalla Jalla.
Och där har vi nästa grej. Ja. Jag har sett Josef Fares i huvudroll. Men Fares. Ja, det är hans brorsa Josef som heter rollen, eller hur?
Mm.
Min fästmö Evin, det var Rojda, tjeckens som gav. Jag såg, senast jag såg Fares i en svensk huvudroll, det var nära Nile Hilton-incident. Fett tung han var där, alltså. Tariq Saleh gav han rollen. Så det finns ett förtroende av icke-vita för att så här, du kan spela min roll, du kan spela min huvudroll, du kan spela min huvudroll. Men jag upplever inte att det finns det från den vita institutionen liksom, på samma sätt. Och därför finns det vissa roller jag kommer att blankt tacka nej till. Boom.
Mm. För att du vill förändra den situationen?
Jag vill förändra den situationen, men jag vill inte utsätta mig för det. Jag vill inte sätta mig i någonting som jag känner som kommer ska ge mig ångest. Du vet. Bara, tackar jag till det här för? Och, du vet. Och sen är en hel vit ledning liksom, där jag ska behöva så här, prata med och de förstår inte vad jag säger.
Mm.
Och inte för att de är rassar, för att de kan inte. Det, och nu vill jag veta så här, om det är folk, du vet, om jag blir kastad, är det fler? För jag var med i en serie som blev ganska stor. Det var en huvudroll. Men jag var den typ den enda icke-vita i hela. Då snackade vi om framför kameran och bakom kameran och i ledningen.
Mm.
Jag var den enda. Och det stötte på problem. För jag kommer, till exempel, jag kommer in i en scen och det ska vara 200 statister där. Och det ska utspela sig på en internationell teknikmässa i Frankfurt.
Mm.
Teknikmässa, vad tänker ni? Jag tänker asiater, jag tänker indier, jag tänker, eller hur? Så först vi repar scenen, skådespelarna, maincasten, liksom. Vi repeterar scenen, sen väljer 200 statister in, 100% vitt. Jag bara, fan är det här? Och jag märker direkt. Jag märker inte för att jag tycker att det är fel. Jag märker för att jag känner mig ensam. Det är som att sätta en kvinna bland 200 män. Hon kommer att känna sig ensam.
Ja.
Männen kanske inte kommer att tänka på att hon känner sig... Alltså, de kommer inte reflektera över det. Men hon kommer direkt känna sig... Ej, var är alla... Where's my women at? Du vet? Förstår du? Så du vet, jag bara... Och jag direkt, jag kunde inte koncentrera. Jag kunde inte göra scenen. Till slut, jag stoppade hela grejen. Jag stoppade aldrig. En grej jag lärde mig. Stoppa aldrig en scen, kör. Men det var, jag var så arg, du vet. Och jag märkte att det sipprade igenom mig. Du vet. Och jag bara, hej, stopp, stopp. Jag bara, jag måste prata med castingansvarig. Jag måste prata med statistansvariga här. Och jag måste prata med producenter och alla samman. Jag bara, vad är det här? Jag bara, det här är oacceptabelt, du vet.
Men framförallt är det inte trovärdigt.
Nej, det är inte trovärdigt. Nej, och det är fan pinsamt. Du vet, det är pinsamt. Och det här visste jag att då, den här scenen har köpts av England.
Mm.
Ja, det är skitpinsamt att leverera det här till England. Till London som har... Fett som har lärt sig där och fett diverse, du vet, i sin casting. Men problemet är också att jag spelar terrorist.
Mm.
Förstår ni? Så är den enda blatten i det här rummet och är den farliga.
Mm.
Du vet, vad signalerar det? Det är hjärntvättning för fan. Det var hemma, det hjärntvättar människor.
Mm.
Det gör det. Och jag kan inte stå för det, fan. Mm. Du vet. Jag kan inte göra så mot min familj, mot mina vänner, mot unga skådespelare som vill komma upp, som du vet. Och du vet, jag tittar knappt heller på svensk tv och film, för jag ser inte, det är inte mina berättelser. Eller det handlar inte om mina berättelser, det handlar om att jag ser inte saker som jag kan relatera till. Och så är det, du vet. Jag menar, mina vänner ser bara de grejerna jag är med i. För att jag är med, du vet. Och jag ser de grejerna som Pablo är med i. Liksom.
Mm. Men ja, jag kopplar den. Man kollar på det, man vet någon är med bara för att...
Förutom du.
Vad sa du?
Förutom du.
Dack, jag har fortfarande inte sett...
Du har fortfarande sett min tv-serie.
Men jag kan inte relatera till den. Jag är inte en svenne. Eller tatuerare.
Vad hände efter du hade samtalet med liksom...
Nej, de blev skitstressade. Du vet, de bara, vi har försökt. Jag bara, men ni har inte försökt nog.
Försökt, my ass.
Ja.
Jag bara, fan, ring mig. Säg så här, jag kan hämta in 100 personer här.
Ja, exakt. Men, ett samtal.
En sak som jag tänkte på är allt det där. Det är typ när jag kollar på så här Hollywoodfilmer eller vad fan hon nu är från. Men när det är typ någonting med serber i bakgrunden. Liksom, du vet, så. Mm. Och då är det så här, oh, han möter upp någon serbisk man som sitter i baren. Och så ska han snacka serbiska i typ två meningar. Och han säger det så dåligt. Och du vet, man bara, oh, okej. Okay. Eller typ... Inte Black Hawk Down, det var någon Behind Enemy Lines eller någonting. Det var krig mot Serbien, något sånt där. Och det är bara så här amerikanska skådespelare eller vad fan det nu var som skulle lära sig. Kan du bara ta in två stycken som kan serbiska liksom? Hur svårt är det liksom? Mm.
Mm. Och de har ändå så små... Jag tänker så här, ha respekten att inkludera den publiken. Mm. Som ni också porträtterar. Mm. Du vet, det blir så tydligt så här, folk kommer inte att veta. För då, har de, då menar de bara att sin vita publik kommer inte att förstå att den där serben pratar konstigt, du vet. Mm. Så här, den rollen. Mm. Men då har de så här, då har de redan bestämt så här, vi skiter i den publiken. Mm. Den publiken, we don't give a shit. Mm. Så och så blir det med svenska också. De bara typ ringer in mig, du kan väl arabiska? Nej, men det är okej.
Okay. Ja.
Mm. Vadå det är okej? Okay? Det är inte okej okay för mina arabiska bröder och systrar, du vet. Mm. Det är okej okay kanske för Lasse och Johnny, du vet.
De hör bara arabiska.
Ja, de men det är samma ser bara, du vet.
De det är samma på filmen där det pratar spanska också. Liksom. Ja. Det ja, spelar men... liksom ingen roll ifall det är en nej. Accent från Mexiko eller Colombia. Eller...
Det blir trovärdigt. Det blir trovärdigt. Så när man kollar på den filmen, jag kollar på den. Åh fan, han har någonting om Serbien. Mm. Kollar jag så bara, så fort jag hör dem öppna käften, då blir det direkt bara... Mm.
En ganska vet, stor produktion bara, där det var så här rätt, där det var påtagligt, det var faktiskt Narcos, säsong 1.
Just det.
För han som spelade Pablo Escobar, vad han heter, glömmer bort vad han heter.
Att han inte snackade spanska.
Han är ju från Brasilien. Ah, ja, just det. Så man, man kunde höra i hans spanska ibland att det var liksom...
Mm. Just det. Ja, det är intressant. Alltså, det är, och jag tänker bara, du vet, så här, fan, mannen, vi håller på med fiktion, du vet. Vi håller på med fantasi.
Också,
om vi inte kan ens fantisera längre bort än våra fördomar, mannen, där vi dömda, alltså. Mm. Förstår du? Och det är det jag försöker få svenska filmindustrin och kanalen att börja förstå. Och jag tar de här mötena nu, du vet, och säger vad jag tycker. Jag säger det här platt, det här kan inte jag stå för. Jag börjar bli mycket hårdare. För 3 år sedan kunde jag inte, de hade kickat ut mig direkt. Idag kan de inte. Mm. Du vet, man har fått något pris här, något pris där. Och man blir respekterad, media uppmärksammat. Då kan man börja så här, hej.
Så man ställer en
rimlig känner du någon konkurrens med dina vänner?
Du vet, det är det man gör till slut. För att det blir så här, för att det är roligt, för att de tänker, du vet, de tänker att de är diverse i sin casting. Det är så här, man märker tydligt att så här, de har skrivit ett manus. Mm. Och så märker man tydligt att då har de bestämt att den rollen ska gå till någon person som är utom europeisk eller inte. Förstår du? Då har de bestämt att den rollen är till den. Istället för att tänka så här, vad fan. För då kan de kasta den rollen till en svartskalle och så kan de bara göra sin vita cast. Mm. Helt och hållet. Så som de vill ha det. Men vad händer? Jag ringer Pablo. Jag och Pablo, vi inte slika varandra. Vi har inte samma, vi har inte samma energi, du vet. Mm. Han provar för samma roll. Jag ringer den andra, den andra. Vi
sitter alltid i samma
alla,
rum, liksom.
Exakt, och vi kommer att provfilma för samma roller. Mm. Och det är så kul, för med Pablo, han skulle kunna spela Nynasse för fan.
Ja, faktiskt.
Ja. Förstår du?
Han är så rödlätt skägg.
Exakt.
Eller rödlätt skägg, men han är i alla fall ljust.
Och du vet så här, men samtidigt, även om de börjar tänka större, alltså tänka så här, vi skulle kunna sätta Ardalan i den rollen. Vad spännande, polischef. De blir så här skitgåta. Men det är fortfarande en så här skitliten biroll, du vet. Mm. Så här, de skulle aldrig kunna sätta det om det var polischef som var huvudroll. Aldrig. Det skulle inte hända typ. Eller jag tror inte det skulle hända. För jag,
har aldrig, jag har aldrig tänkt på det så. Jag har aldrig analyserat det på det sättet. Nej. Utan det har ju varit som du säger. Så, ja, men där är några utom europeiska, de är terrorister. Och så tänker man att det är kastat så för att det är så världsbilden har förmedlat
exakt.
Det.
Exakt. Och det är det jag menar. Och jag menar, vi håller på med fiktion. Vi ska inte bara vara en spegling av verkligheten. Vi ska också kunna vara en spegling av vad som kan vara. Mm. Men också verkligheten är inte så. Jag menar, här sitter jag, iranier, i det här vardagsrummet. Och är skådespelare, jag är inte terrorist. Mm. Förstår ni? Så verkligheten ser inte ut så heller. Så de speglar ju en verklighet som vi är rädda för.
Det förstärker, det är som du säger, det blir hjärntvätteri. Det förstärker ju
fördomar
den bilden. Liksom.
Ja, 100%. Och jag menar... Ja, men och det går hand i hand. Jag hörde Barakat Bino var här ju.
Mm.
Så fan, han är så jävla tung, du vet. Och jag menar, jag skulle vilja ha med honom i alla möten, du vet, med de här, du vet, för att han sätter så mycket on point. Mm. Och det är så mycket jag kan relatera till det han säger, fast utifrån min point of view som skådespelare. För att det som händer, jag ser det gå hand i hand. Avsaknaden av de här kropparna i tv och film som är så starkt medium, som många tittar på, det är en avhumanisering av dessa kroppar. Så du vet, om man inte ser nyanserade bilder av människor som man är rädda för, då kommer och istället fortsätter köra med någon slags skrämseltaktik och hotet blir ännu större, då ser en koppling till att hur kroppar blir behandlade också. Mm. Liksom. Och allt det här, det är en del av den här strukturen.
Kan man säga att du aktivt jobbar mot den strukturella rasismen inom filmbranschen?
Ja, alltså jag försöker så gott jag kan. Jag försöker så gott jag kan. Absolut skulle jag säga. Vi är ett gäng nu som håller på att liksom mobilisera oss och organisera oss. Och börja så här, nu fan är det dags, du vet.
Jämna ut spelplanen liksom.
Ja, alltså du vet så här, du vet, det handlar inte om så här, får vi vara med? Mm. Du vet, jag vet också, det handlar om vissa... Du vet, det handlar också om hur mycket kunskap du besitter som skådespelare och sånt där också. Men jag vet hur många bra skådespelare det finns där ute.
Mm.
Du vet, för att, jag ser Kalifat till exempel. Jag ser Ahmet Bozam och Gizem Erdogan. Man, de slaktar gamet i det, du vet. Det är så här skådespeleri på hög nivå.
Han är ju grym, jag vet inte vad han heter, men han som är pojkvännen.
Exakt, Ahmed. Hade vi fått se honom om inte en berättelse om terrorist skulle göras? Han skulle inte... Jag tror det har tagit så många år för honom att komma fram, du vet. Mm. Som skådespelare, för att ingen vet vem han är, du vet. Och så som castingprocesserna ser ut, och så som produktionerna ser ut, så vi hade inte fått se honom. Men kolla när han spelar. Han spelar
skjortan. Han går rakt igenom skärmen. Alltså.
Rakt igenom skärmen.
Ja, rakt igenom.
Och jag menar, han har funnits. Han finns. Förstår ni? Mm. Det är som efter som Oscar So White i USA.
Mm.
Hela den skandalen. Så du vet, när det börjar organiseras och mobiliseras. Och nu ser man hur många tunga skådespelare som helst, eller hur?
Mm.
Amerikaner. Mm. Hur många som helst, eller hur? De har funnits. De har varit där.
De har bara inte fått utrymme.
Det är inte som att någon bara, de bara ploppade upp från ingenstans. De har suttit och filat på sin craft och bara väntat på den chansen att någon ska ta kampen för dem och att det ska hända, och nu får de spela. Och kolla Mahershala Ali till exempel. Han har redan typ 3 Oscars nomineringar.
Mm.
Du vet. Viola Davis. Alltså, kolla hur många sådana skådespelare som helst som är skittunga. Men de har funnits. De har inte varit borta. De har funnits där i det landet, men de har inte fått utrymmet.
Mm.
Liksom. För att det är som det. Alltså den där strukturella rasismen, den är stark alltså. Och den ger inte upp om man inte gör någonting åt det.
Men tror du att den är medveten?
Ibland ja, men oftast nej.
Ja, jag tror oftast nej. Jag tror bara att man går i ett mönster.
Liksom. Ja, man går i ett mönster. Ja.
Och om den inte gör personen som befinner sig på rätt sida av mönstret obekväm, så har inte de någon anledning egentligen att försöka korrigera.
Exakt.
De påverkas ju inte.
Och vi måste börja lära oss av de här upproren som har skett. Vi måste lära oss av MeToo. Vill vi att det ska gå så långt?
Mm.
Att folk ska behöva förlora sina positioner, sina jobb. Alltså, du vet, så här, ska inte de här som sitter på de här positionerna börja försöka lyssna igen?
Mm.
Istället för att vänta och förneka tills en Harvey Weinstein kommer. Bam.
Ja, så lyssna innan det är för sent.
Lyssna innan det är för sent.
Exakt.
Öppna upp, lyssna bara. Mm. Bara lyssna, du vet. Ingenting annat. Lyssna och tro på oss. Det handlar också om att tro på en. Som Binus också, bara tro.
Mm.
Du vet, för att annars, du vet, till slut man blir galen, för man tror att det här är mitt eget huvud, för att folk förnekar det här hela tiden. Mm. Är det här i mitt huvud och jag håller på att bli galen? Är jag dum eller? Bara tro på de här vittnesmålen på något sätt. Bara tro på det och lyssna. Och jag menar, du vet, alla som jobbar inom kulturbranschen anser sig själv vara antirasister. Mm. Alla de jag ser som i de här positionerna la en svart bild på sin Instagram. För George Floyd.
Mm.
Du vet. Så om ni anser våra antirasister, lyssna då. Och du vet, bli inte rädda direkt. Vi försöker inte säga så här, hey, du är värsta rassen, hör du? Du är värsta rassen. Det är en rasistisk struktur vi alla är en del av. Och jag ser att vi som håller på med film och tv, det är fett viktigt att vi är alltid steget före. Du vet, för att vi påverkar så mycket.
Verkligen.
Vi har så mycket makt i våra händer när vi berättar berättelser. Så bara, du vet. Och det är bullshit att, du vet, det, och för att förut tänkte att det kanske handlar om en ekonomisk fråga. De tror att saker och ting inte säljer. Det är bevisat nu. Saker och ting säljer. Kalifat sålde skit mycket. Måste Git, som inte ens fick stöd från Svenska Filminstitutet i första början, men sen ville de vara med på tåget.
För att de fattade att det skulle
de fattade pengar. Det blev värsta succén. Som de gjorde själva, du vet.
Mm.
Det blev värsta biosuccén. Så låt oss, du vet, och sen går vi ända till Black Panther. Bam. Du vet. Det stämmer inte, för att det är också att exkludera en hel publik. Vill ni ha mer publik, alltså du vet, det finns så många iranier, kurder, araber, gambianer i det här landet och alla andra länder liksom.
Mm.
Chilenare, peruaner, olivier, det finns allt möjligt. De finns här och de bara väntar på att se sina jämlikar i tv. Och den publiken kommer ni att vinna. Det finns en iransk persisk community där ute. Du vet, jag blev bjuden att komma på något tv-program som jag inte koll på, mina föräldrar har koll på. Han sitter i London.
Mm.
Har 60 miljoner tittare. Om svenska filmindustrin kunde förstå så här, vi kan rikta oss ut marknadsföringen dit bort till och med.
Mm.
Du vet, då har du 60 miljoner iranier som tittar på den här skådespelaren som vill, och då kommer de här länderna kanske vilja köpa upp de här produktionerna.
Rättigheterna
för att visa det. Du vet, det är också, du vet, it's a win-win situation, det är vad jag försöker säga.
Mm. Ja, jävligt intressant. Jag har inte haft så bra koll på dig och din karriär, eller vem du är, eller hur vältalig eller insatt du är. Jävligt intressant, kul, coolt.
Tunga du,
måste jag säga.
Jag har inte hunnit se Charmören än. Det skäms jag lite över.
Nej, du vet.
Är det den knullgrejen eller?
Knullar du inte få medborgarskap?
Ej, min tjej till dig.
Nej, men jag såg...
Bro, det är fiktion!
Det är skådespeleri.
Hur är det då tillsammans
med en sexuell serie? En sexuell grej eller? Jag läste någonting om det idag.
Nej, alltså grejen är, det handlar om en... Det blir ju mycket det, för att det handlar om en man som söker asyl i Danmark.
Mm.
Som får avslag. Och är på väg att bli utvisad hem. Och det han försöker göra, det är att försöka hitta någon att gifta sig med för att kunna stanna. Mm. Och vad han blir, det, han blir en ofrivillig charmör.
Mm.
Det är därför det heter charmör. Det är liksom en antititel egentligen. Han är ingen charmör. Det är så här, han är desperat och han mår fett dåligt.
Mm.
Och han försöker liksom hitta någon att träffa. Och det är mer komplext än så, skulle jag säga. Men han vill också leva ett liv som kanske inte han har tillgång till egentligen.
Mm.
Att komma från arbetarklassen i Iran och vara i Skandinavien i Europa. Han börjar bli utnyttjad av rika kvinnor liksom. Men i och med, mer och mer i och med det här, så börjar hans förflutna på något sätt komma ikapp honom. Och så står han inför ett ganska tufft val. Så han går igenom en tuff resa.
Den ska jag se ikväll.
Tunga du.
Vart kan man se den?
Det gick på SVT Play nu, men det finns så hyrat på SF Anytime och iTunes nu. Sånt där. Okay.
Vad är ditt nästa projekt?
Mitt nästa projekt, jag blev färdig med ett projekt nu som Pablo också är med i.
Ja,
en SVT-serie som jag tror väldigt starkt på. Det är en väldigt, vad ska man säga, det är ett mörkt drama. Alltså, det handlar om ett barn som försvinner, en 5 veckors gammal bebis. Som är då i det här fallet mitt barn. Och det försvinner. Och på något sätt så under historiens gång så försöker man förstå vad det är som har hänt. Man går fram och tillbaka i tiden. Och det är massa olika livsöden liksom.
Mm.
Det är ett välskrivet manus. Jättebra regisserat. En regissör som hon heter Anna Zachrisson. En av de mest intelligenta regissörer jag har jobbat med. Liksom. Skittung.
Kul.
Ja, så det blev jag färdig med nu. Det kommer väl våren 21. Och sen nu i höst kommer en annan serie på SVT som heter White Wall. Som är en liten sci-fi grej som är ganska spännande, tror jag. Som vi spelade in i en gruva på 700 meter under marken.
Shit.
Bland annat. Men sen nu är jag på en plats där jag på något sätt, utifrån allt det här vi har pratat med den här strukturella rasismen, där jag på något sätt tagit en liten paus. Jag har tackat nej till lite projekt. Och på något sätt väntar. Det finns lite intressanta grejer som väntar längre fram som jag inte kan prata om tyvärr.
Mm.
Men... Och där jag också försöker på något sätt reflektera kring så här, vad kan jag göra då?
Mm.
Ska vi sätta oss ner och skriva något?
Mm.
man kan inte bara sitta och klaga. De här berättelserna, om man inte själv också bara, okej, nu kan jag göra de här berättelserna.
Finns det regissörambitioner hos dig?
Det finns definitivt. Det finns definitivt.
Fan vad mäktigt. Mm.
Så vi får se vad som händer. Men det är en spännande tid skulle jag säga. Mm. Tycker jag.
Vad är ditt drömprojekt då i framtiden? Eller vad skulle det vara liksom... En bucket list check innan ditt yrke.
Scorsese alltså. Scorsese. bucket list. The big ass bucket.
The
big ass bucket. Men nej, men alltså jag alltså vet du, jag vill känna att min plats i skådespelar Sverige ska vara, vet, nu har jag gjort en del grejer, vet, och du vet så här, blivit gärna prisad och sånt där och sånt där. Jag vill förtjäna den respekten. Mm. Och få samma villkor som mina vita kollegor, du vet.
Erkänd och respekterad liksom.
Ja, och så här, nej men så här, att de litar på att jag kan bära en roll, du vet. Du vet, punkt, alltså att det inte blir så här, att det inte blir så här, du vet, det här är blatteskådis, du vet. Det här, du vet, det här. Att låt oss bli individer. Låt oss som är icke-vita i den här branschen vara skådespelare. Mm. Individer, inte bli ihopbuntade med en grupp. Som ni frågar, känner du konkurrens? Jag känner konkurrens, men jag känner inte missunnsamhet. Mm. Förstår du? Det är skillnaden. Mm. För jag vill, får inte jag den så vill jag se en annan skina. Punkt alltså. Mm. För att jag vet hur tufft det är. Och jag har fått mycket utrymme bland den gruppen av icke-vita, så jag har fått jättemycket utrymme och fått göra feta grejer. Och jag hoppas att alla de får smaka på det där också, du vet. Och att vi tillsammans, och ju fler vi är, desto mer kan vi göra, desto mer kan vi inspirera, desto mer kan vi öppna upp, och desto mer kan unga killar och tjejer bara söka sig till den här industrin liksom. Och vi kan bara bli fler och fler. Och det som är roligt med den nya generationen, också som i rap, liksom, du vet, de bara kommer, du vet. Mm. De bara påstår och de lägger sina första 15 bars, du vet, och sen, du vet, de är rappare, du vet. Mm. Bam, jag är rappare. Det finns ingen jante i dem på det sättet. De bara, och det känns som att den yngre generationen skådespelare har samma typ av anda.
Att jag de tycker bara... han, gangsterkaraktären i Alex, som, har du sett serien Alex?
Ja.
Han som de tar med sig, som blir mulad av MC-gänget sen. Jag tycker han är grym skådis.
Ja. Ser du?
Naturlig äkta liksom.
Förstår du? Du ser naturlig äkta. Och han kommer vara naturlig äkta i andra typer av sammanhang också. Mm. Inte bara som gangster. Men det finns en bild... Det finns en begränsning från... Och det som måste hända det är att det måste öppnas upp i alla led. Mm. Det kan inte bara vara en hel vit ledning och som ska tro, ha massa bilder. Det måste, i alla positioner måste det öppnas upp i filminspelningen. För det är nästan alla skådespelare kan skriva under på det här. Att när du kommer till set, även om det är lite diverse cast, så är alla andra vita. 99,9% i alla fall.
Mm.
Och det där, du vet, det måste öppnas upp så att där folk kan bara, ej, har ni funderat på det här? Eller har ni funderat på det här? Har ni tänkt på det här? Har ni inte tänkt på det här? Som, du vet, det skulle inte välla in 200 vita statister i den scenen jag beskrev tidigare.
Nej.
Om det hade funnits någon annan i det ledet som hade samma erfarenheter som mig. Det hade inte hänt bara. Då hade vi löst det problemet, punkt.
Mm.
Du vet. Så nästa grej, så här, vad jag vill, det var jobba med fett coola, intellektuella, häftiga konstnärer som vill utmana vår samtid och utmana våra bilder av det samhället jag lever i alla fall.
Innan vi går vidare, bjuder du på en Al Pacino-imitation eller?
Okej! You're a bunch of fucking assholes, man!
Nej, det är bra då!
Take a real fucking look at the bad guy. It's the last time you're gonna see a bad guy like this again, let me tell you, man.
All right, vi ska spela. Ja, det var bra. Råda du då?
Jag kan inte göra.
Exakt, det var lite war.
Real tough guy. Han är speciell på Chinas.
All right, veckans låt. G. Dixon, Feet Sammy och Dennis Doff. Jag kan inte uttala det här. Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Alhamdulillah. Det kommer att ordna sig, men när de frågar mig, varför är jag? Je ne sais pas.
Frågan hur jag lever, hur jag överlever. från djungeln, våra vägar de går ner. Kom från testen, mamma ser mig vad jag blev. Trodde aldrig skulle bli vid 23.
All right, vi har ett lyssnarbrev som går så här. Tjenare grabbar, skön podd. Jag och grabbarna brukar lyssna på den när vi sitter i bilen på olika ruscher. Den är otroligt uppskattad. 2020 har varit ett riktigt keft år, inte bara på grund av pandemin som pågår i världen, utan under 6 månader har jag nu förlorat 3 vänner. Jag har inte känt något annat än ilska, frustration och sorg den senaste tiden. Jag har hamnat i en väldigt dålig sits på grund av allt det här och ingen aning om hur jag ska ta mig ifrån den. Jag är extremt dålig på att prata känslor. Jag gillar att vara med mig själv och dem i min lilla cirkel. Hur ska jag hantera situationen, tycker ni?
Alltså, har man förlorat folk så behöver man ju prata om det.
Ja, absolut.
Alltså, även om det är svårt. Alltså, lite, i alla fall pyttelite åt gången. Du behöver inte liksom ta det stora samtalet på en gång, men fan, du behöver ventilera lite. Annars kommer det liksom... Allt som du inte ventilerar går du ju runt och bär på. Det blir ju sjukt jobbigt.
Ja, det ligger bara att växa på insidan. Men jag tänker att han skriver att han eller hon... har hamnat i en dålig sits, och då tänker jag direkt att så här, okay, du har tre polare som har gått bort. Jag antar att de inte har dött av naturliga orsaker liksom, och att du själv har hamnat i en dålig sits. Då kanske man ska se över situationen om man inte vill vara i den. Det är väldigt lätt i dagens samhälle som ungdom, som jag misstänker att det här är, att hamna i sådana situationer, för att det är ett sånt klimat just nu.
Ja, definitivt. Det är svårt att... Det jag tänker också, som du säger, Rodda, det är att du vet, var inte med dina tankar och känslor inom dig själv, alltså. Steget att prata om saker, våga vara ärlig, våga vara transparent, men framförallt våga vara sårbar, är skitviktigt för en utveckling.
Verkligen.
För att kunna bearbeta saker och för att kunna lära känna sig själv i sånt här.
Men du har ju förlorat nära vänner, Rodda. Pratade du professionellt då, eller pratade du med vänner? Eller?
Alltså, just då så... Jag pratade inte med någon professionell, men det var ju för att jag var ju på plats när det hände. Så att då fick jag återberätta det för alla som ville veta. Så det var ju liksom 50 pers som ville ha svar. Så att jag, i den processen fick jag ju prata ur mig. Att liksom återberätta det gång på gång på gång. Liksom. Så att det är viktigt att få ut det liksom. Ja.
Definitivt. Jag menar, jag vet inte, som sagt, jag vet inte om det här är en kille eller en tjej, men det finns sådana manliga strukturer att det finns inte så här, vi pratar väldigt sällan om känslor. Precis. Tyvärr. Och det är ett gift, alltså. Och håller så mycket inom oss, och du vet, jag tror att för den manliga strukturen i sig, nästa steg, alltså den stora nyckeln är att våga prata. Att du vet, vad ger det att vara typ ett gäng vänner? Man sitter och skålar och skrattar och ens kanske sitter på självmordstankar, du vet. Och man vet inte ens om det, du vet. Man har ingen aning, man vet ingenting, du vet. Så ja, om du kan hitta styrkan och modet av att prata om det med folk du litar på, folk du känner du kan få gehör ifrån, så ta det steget.
Tänker du att man ska prata med vänner då? Eller? Jag tänker att det kan vara ganska svårt. Jag är väldigt öppen med hur jag mår och sådär. Och det är ju en liten del av min vänskapskrets som typ inte retas. Eller vad man ska säga.
Jag fattar.
Det är en väldigt liten krets, del av dem som är så här, shit, fan, är det så jobbigt på riktigt? Liksom.
Men jag tänker om det finns vänner som delar samma sorg.
Kan finnas.
Om det finns det. För att det är en allvarlig grej ju, att förlora närstående, och där kanske det finns, där kanske någon ska våga ta steget att våga prata om så här, vad händer liksom.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Om det är folk, en person man litar på som delar samma sorg i det här fallet, om det är andra vänner som har förlorat också.
Jag tycker att jag håller helt med. Självklart ska du prata med någon, även om det är svårt, så ska du göra det. Ett annat alternativ är att du skriver av dig. Om du tycker att det är jättesvårt att prata med någon, så kan du skriva ett brev där du börjar ventilera. Det kan vara ett steg i rätt riktning. Sen så beklagar vi självklart dina vänners bortgång och hoppas att situationen blir annorlunda.
Och en grej också jag skulle vilja flika in, att inte underskatta terapi.
Nej.
Professionell hjälp ibland, där finns ett forum och där finns det verkligen hjälp att hämta. Jag går själv terapi.
Jag går också nu.
Och det kan vara en jättebra lösning.
Mm. Jag börjar KBT på onsdag.
Skitfett.
Online KBT. Mm. Så man sitter en och en halv timme i veckan med alltså en psykoterapeut på videosamtal mot min hypokondri. Jag hoppas att det hjälper.
Ja, skit. Håll
tummarna.
Ja, med de orden så vill vi tacka dig, Ardalan, för tack, att du har varit här. Det har varit fett intressant.
Ja, verkligen.
Tack grabbar för att du fick komma. Skitkul att hänga med.
Om man vill följa dig på internet?
Instagram Ardalan Esmaili. Ardalan Esmaili.
Ja, mig Daniel Beiner.
Dag Savage.
Rosella.
Glöm inte att likea, dela och göra allt som ni behöver göra. Och glid in på Patreon och lyssna på vårt eftersnack. Vi hörs nästa vecka. Ciao.
Bye bye.
Bye bye.